P1, Sveriges Radio.
Min röst ska nu komma från en plats mitt emellan högtalarna.
Min röst ska nu komma från en obestämd plats i rummet.
Min röst ska nu komma från en plats mitt emellan högtalarna.
Min röst ska nu komma från en obestämd plats i rummet.
Människors röster kan beskrivas på många olika sätt, som gälla, sensuella, melodiska, mjuka, djupa, starka, strama, hesa, hetsiga, knarriga, viskande, spröda, genomträngande eller honungslena.
Min röst ska nu komma från en obestämd plats i rummet.
Min röst ska nu komma från en plats mitt emellan högtalarna.
Poeten Karin Boye hade däremot svårt att hitta rätt ord för att beskriva rösten som tillhör den person hon i en av sina dikter har förälskat sig i, men ännu inte lyckats göra till sin. Hur kan jag säga om din röst är vacker, skriver hon i sin dikt. Det enda hon vet är hur den får henne att känna. Som att sprängas och trasa sönder och darra som ett löv.
Min röst ska nu komma från en obestämd plats i rummet. Från en obestämd plats i rummet. Från en obestämd plats i rummet.
Välkomna till Stil. Jag heter Erik Schelin. I veckans program ska vi vässa stämbanden och känna magstödet för att titta närmare på rösten och allt vad den kan uttrycka. Varifrån kommer rösten egentligen, frågar sig poeten Ukon i sin bok Röstautograferna. Uppenbarligen inifrån, uppenbarligen ur munnen, men ändå liksom från ett osynligt ställe. Ett högst vakt och ogripbart inre, munhålan, halsen, strupen, lungor. Och det är just mot det där ogripbara inre som vi nu ska rikta vår uppmärksamhet. Det sägs att den italienska författaren och äventyraren Giacomo Casanova hade en mycket vacker röst. Att han dessutom behärskade konsten att konversera gjorde förstås inte saken sämre. Kvinnor föll som furor tack vare hans förföriska färdigheter. Det handlade alltså inte bara om vad han sa, utan också om hur han sa det.
You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle.
Den förföriska så kallade sängkammarrösten är ett fenomen som återkommer inom populärkulturen, inte minst på film, där den förknippas med just Casanovas och femme fatales. Låga, sensuella röster ackompanjerade av tunga andetag redo att förföra. Som Lauren Bacall i filmen To Have and Have Not från 1944, där hon förföriskt frågar Humphrey Bogart om man vet hur man visslar.
You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.
Den mörka, sensuella sängkammarrösten har helt enkelt makten att förföra.
Ska jag köra alla tre?
Ja, om du vill.
Okej. Okay. Oh, det där var galet skönt. Åh. Oh. Precis där, ja. Mm, mer. Det var det.
För ungefär ett år sedan fick rapparen och artisten Joy Mbata ett ovanligt jobberbjudande. Hon fick i uppdrag att spela in flörtiga repliker till några utvalda papperskorgar i Malmö. Ett sätt att uppmuntra malmiterna att kasta skräpet där det hör hemma. Och Joyce röst blev viral.
Malmö is a Swedish coastal city trying to encourage people to throw their rubbish away using a dirty talking bin. Here she's thanking someone.
Tack.
And all in a sexy voice.
In an effort to encourage people to throw their trash away, Malmö programmed a few of its garbage cans to moan sexily when utilized. Now, a reasonable question to this information would be, what happens when a child uses the garbage can? And a reasonable answer to that is, shut up. Just shut up.
All the guys who are using that trash can, I hope you know that it's faking it, right? There's probably dudes walking away thinking, oh, I throw good trash. No, you don't. No, you don't.
Du, det blev en jättestor hit. De snackade om det på någon talkshow i USA. Men jag visste inte precis när de skulle sätta igång det här. Så jag fick ett meddelande och en video av min syster där hon skrev liksom att haha, alla tror att det här är dig. Och så sa jag att det är jag. Det är mig. Och så fick jag liksom massa meddelanden som folk som inte var helt säkra men som misstog att det var jag.
Men det var ingen som slidade in i dina DMs?
Nej, det var ingen som slidade in och ville höra mer.
Så plötsligt vände hon sig om. Våra blickar möts. En millisekund. En evighet.
Oj, du har inte sett de andra, va?
De kanske tog en omväg.
I samband med inspelningarna till de sexiga soptunnorna är Joy med och spelar in ljuddramat Nattbada. Det är en storsatsning gjord av Malmö stad och handlar om ett sexigt nattbad mellan två ungdomar som förstörs av det mindre sexiga skräpet.
Det var ju inte en sexy setting som man var i, utan vi var ju ett helt gäng och produktionen där som satt och hörde mig. Och det var ju, alltså jag skämdes. Det är ju en jättemärklig grej att stå och störna inför flera olika personer. Så just när jag skulle spela in själv kändes det nästan enklare att bara kunna blunda och låtsas som att ingen annan var där.
Det långgrunda vattnet ligger utbrett som ett svart glänsande sammetstyg mellan oss och brons blinkande ljus långt där bort.
Vi badar ändå, va?
Ja, absolut, om du vill.
Vi klär av oss. Det dova gryningsljuset kastar en spotlight på hennes solkista hud.
Vi har hört att jag har mörk röst och jag vet ju att många uppskattar utan att det är lite mörkare.
Johannes Lindqvist är skådespelare och agerar Joyce motpart i Nattbada. De spelar två ungdomar som finner varann en varm sommarkväll. Och han minns förändringen i Joyce röst när hon klev in i studion och förvandlades till sin karaktär Iris. Hon drog ner på tempot och hennes röst blev per automatik sensuell.
Bara när hon tog ner tempot så hände någonting liksom. Så att jag tror att vilken röst som helst kan vara sensuell så länge man... Så, alltså, om man har självförtroende bakom den. Alltså självförtroende i sig är ju väldigt attraktivt. Och det kan ju smitta av sig på rösten då också. Eller på hela personen. Ibland är det som inte är det stereotypiskt sexigt som vi nu pratar om. Kan bli det när en person äger någonting som inte är det stereotypiska. Om du förstår vad jag menar. Men jag tror att alla kan få till en sensuell röst.
När Johannes spelar Abbe talar han med en släpande och mörk stämma och menar på att ett litet trix för att misla fram den där sängkammarrösten är att stå tätt in på micken.
Jag tror det hjälper väldigt mycket att prata nära mikrofonen. Det blir lite krispigare då. Eller det blir liksom mer, man kan förstärka det här intima när man kommer väldigt nära mikrofonen.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Samtidigt så tror Johannes inte att den mörka, släpiga rösten är något som faller alla på läppen.
Jag tror att jag låter ganska trött. Liksom, och det kan också vara jobbigt för folk som har tempo i sig och vill liksom, eftersom jag inte har, jag får inte lika mycket sagt om dagen som vissa andra personer.
And when adults recognize you as the Mandalorian in the street and in life,
right,
they want you to do the voice.
Sängkammarrösten fick nyligen ett uppsving när skådespelaren Pedro Pascal blev viral för sin bedroom voice i den senaste rymdvästern-serien The Mandalorian. Serien riktar sig egentligen till en yngre publik, men Pascals mörka, flämtande röst har gett honom en betydligt äldre följarskara i form av föräldrarna.
I can bring you in warm or I can bring you in cold.
I The Graham Norton Show berättar han hur vuxna människor kommer fram till honom på gatan och ber honom göra den omtalade sängkammarrösten.
And then they're like, well, you know, do the voice. Well, no. I tried to once, but it sounded so inappropriate because it's actually kind of a very breathy, low register bedroom voice. You know? It's like, yeah, it's me. You know, it's like so creepy.
Jojen Bata menar att det inte handlar så mycket om orden. Man kan få precis allt att låta sexigt om man bara lägger manken till.
För jag menar att bara säga tack. Om jag skulle göra det med en sexy ton så blir det ju ändå sexy. Alltså, och precis som det så är ändå... jag sa tack, jag sa mer eller fortsätt så. Och de orden har ju egentligen ingen sexuell mening i sig. Men om jag lägger manken till och försöker låta lite sexy så blir det ju sexuellt.
Numera är Joys sensuella röst borttagen från soptunnorna i Malmö och ersatt av en mer monoton stämma. Det är en stor skillnad i intresset och kanske visar det på hur omättliga vi faktiskt är när det kommer till just en dov och släpande sängkammarröst.
Jag fick ju massa meddelanden när min röst var i soptunnorna och folk som kastade sopor hela tiden. Och nyligen så var jag vid samma soptunna och var nyfiken på om de har tagit bort rösten helt eller om de har bytt ut den. Och så var det en annan röst och den var väldigt plain och tråkig. Och sa typ bara så här, gud vad gott, tack så mycket. Och det kändes inte lika intressant som när jag var rösten. Så jag tror det har en inverkan.
The voice of love will call to you. The voice of love will call to you.
I ett avsnitt av tv-serien Seinfeld börjar komikern Jerry Seinfelds excentriska granne Kramer dejta en kvinna med väldigt tyst röst. Det går knappt höra vad hon säger. Det slutar förstås i katastrof, en modekatastrof. Kvinnan med den tysta, mumliga rösten är nämligen designer och utan att Seinfeld själv förstår det tackar han ja till att bära ett av hennes plagg när han ska vara med på tv. Det visar sig att det är ett slags puffig kråsskjorta med en väldigt massa rysch och pysch som han nu måste ha på sig.
Why are you wearing this now?
Why am I wearing it now? I'll tell you why I'm wearing it now. Because the low talker asked me to, that's why. And I said yes. Do you know why? Because I couldn't hear her.
I början av året blossade en diskussion upp kring varför det blivit så svårt att höra vad som sägs i tv-serier och på film. Många tittare menade att skådespelarna har börjat mumla. Men frågan togs inte bara upp i Sverige. Runt om i världen klagade tv-publiken på samma sak och det skrevs artiklar om varför det blivit så svårt att höra vad som sägs på film och tv. Strömningssidan Netflix avslöjade att så många som 40% av tittarna använder undertexter för sitt eget språk och såväl SVT som olika strömningstjänster har tagit fram funktioner för att göra talet tydligare. Teorierna om var trenden med de upplevt otydliga rösterna kommer från är flera och lektorn i språklig gestaltning Karin Rudfeldt har även hon i sin tv-soffa funderat på vad mumlandet kan bero på.
Jag tror på lite mycket saker. Det kan ju också bero på ljudläggningen runt omkring. Att man, liksom, man tycker att det är också ballt med mycket ljud och då behöver språket vara tydligare. Och så gör man inte det utan man pratar som om det var tyst. Det kan vara en sak. Men sen är det också med tempot. Och sen kanske det också är att det finns ju en väldig rädsla för överspel. Både på teater och film. Och så kanske också inte förstår att ett överspel först och sen kan man ta ner det lite. Där, förstår du? Men om man bara ska börja härifrån i någon slags mummel så kan det bli svårare att bli tydlig.
Det går att se två strömningar bland de orsaker som presenteras över varför vi fått svårt att höra vad som sägs på tv och i film.
Lyssna nu.
Ni får åka nu.
Han är nog ändå svår att höra nu.
Dels tekniska, precis som Karin Rudfeldt pekar ut, ska täta ljudläggningar vara en bov i dramat.
Hon kommer från en stor samesläkt, den fattiga sidan. Och de samlar ihop.
Såväl som att utvecklingen av allt finare mikrofoner möjliggjort för skådespelarna att tala tystare.
The sound goes through the cable to the box. A man records it on a big record in wax.
Och även att vi tittar på produktionerna med sämre högtalare än vad ljuddesignen är gjord för presenteras som en orsak. Men det finns även de som menar att mumlandet också blivit närmast ett ideal i strävan efter ett naturalistiskt uttryck. Men Karin säger att tydlighet inte kräver något överdrivet tal.
Alltså tydlighet behöver ju inte vara att göra jättemycket munrörelser. Det ser ju konstigt ut på film. Man kan ju vara rätt ordentligt avslappnad i ansiktet och i munnen eller ha någon annat uttryck. Men då behöver man ha en ganska rapp tunga. Och det är så, förstår, allt sånt där är övning. Det är en konst. Så att man via språket också gestaltar. Det är ju mitt ämne, språkgestaltning.
Ja, sedan över 30 år har Karin Rudfeldt arbetat med röst på skådespelarutbildningen på det som tidigare hette Teaterhögskolan, men som nu ingår i Stockholms konstnärliga högskola.
Jag har varit jättelänge, jag har ju till och med fått guldmedalj för nit och redlighet i rikets tjänst.
Av kungen? Eller?
Vi fick det inte av kungen, men man fick en liten medalj. Man kunde välja en klocka också, men jag tyckte att det var lite kul med en medalj, så jag tog den.
En ytterligare utmaning som Karin ser att samtida skådespelare behöver förhålla sig till är att vi idag pratar allt fortare.
Det är ju så att språket går snabbare och snabbare. Vi talar mycket snabbare idag än vad vi gjorde förr. Och om man då ska hinna förstå någonting, framförallt från en teaterscen men även i en film, så kan man behöva ta ner tempot. Men det ska fortfarande låta naturligt. Då måste man också, det är en kunskap om vad ska man förlänga i orden, i de längre stavelserna? Hur? Det handlar inte om att bara tala långsamt, för det blir outhärdligt att lyssna på. Där finns det också en massa saker att lära sig om hur man gör någonting tydligt utan att det låter överdrivet.
Det här med mumlandet är egentligen långt ifrån något nytt, påtalar Karin Rudfeldt. Nej, redan på 80-talet blev det under en period på skolan ett röstideal.
När det plötsligt blev helt man skulle bara mumla och vara jättenaturalistisk. Ja, men en bra röstlärare som åkte ut som Siv Rud och sånt där. För då skulle man ha någonting annat att mumla på liksom.
Under långa tider hade det varit en självklarhet att skådespelarna undervisades i att spotta konsonanter, som Karin Rudfeldt beskriver det. Det vill säga att man lärde sig tala på ett sätt som vissa hånfullt kallade överartikulerat. Den rösten fick låg status och vissa filmare valde därför under en period helt enkelt bort utbildade skådespelare.
Jag vet ett tag att det fanns också en väldig lust att ha amatörer istället för utbildade skådespelare, för någon slags tanke om att skådespelarna pratade för tydligt eller någonting. Det har jag ju hört. Jag vet inte om det är så längre, men jag vet någon regiklass pratade om det.
Men från klagande på övertydlighet så klagas det nu på motsatsen. Eller ja, hörsvårighetsdebatten är egentligen inte direkt ny. Den har på senare år återkommande dykt upp. Och det handlar faktiskt inte bara om tv och film. Nej, inom teatern finns samma diskussion.
Alla säger att överhuvudtaget att människor inte hörs lika bra på scenen idag som förr. Och det säger man i hela Europa av de lärare som jag har mött i hela Europa. Så det kan man fundera på vad det är för någonting då också.
Genom åren har idealen för teaterrösten skiftat.
Ett tag var jättefint. Alltså, man ville att kvinnor skulle ha en låg röst på scenen. För det tyckte man var så sexigt. Så man, ibland så sa de på teatern, kan du hjälpa mig att lägga ner rösten? Och jag tänkte, lägga ner, vart då? Men sen är ju problemet då att då hörs ju inte det. Nej, för den botten har inga övertoner, har inget huvud.
Men om vi lämnar hörförståelsen och mumlandet för en stund, för det här med att höras, det är egentligen långt ifrån den enda svårigheten med att naturligt lyckas framföra en text.
Så länge man bara pratar så brukar en röst funka. Men så fort man ska läsa någonting från ett papper, där börjar alla problem.
Sånt som andning, betoning, rytm, tonalitet, melodi, allt sånt som vi människor i vanliga fall kan utan till blir ofta fel när vi ska göra det på beställning, och därför behövs undervisning för att behärska röstens hantverk.
För det är en konst att låta naturlig.
Och då för den som är helt oinsatt i den här världen, vad innebär språklig gestaltning?
Ja, det är ett väldigt konstigt ord faktiskt. Med språklig gestaltning så menar jag just att till exempel läsa fram interpunktionen, alltså punkt, komma och sånt. Det är som noter fast i text. Det har ju med tankegången att göra, och tankegången hänger ihop med andningen. Interpretation alltså, helt enkelt. Men också är det, alltså man får en text, om man får till exempel kung Agamemnon som måste döda sin dotter för att få vind i seglen och komma iväg till Troja, så är det väldigt lätt att liksom tro att, ja, men det är en kung, då ska han ha en sån här röst. Men man kan använda sig av olika ställen i kroppen, olika färger eller olika vokaler.
Rösten och kroppen blir som ett instrument med olika toner, där skådespelarstudenterna får lära sig hitta hur rösten kan användas för att till exempel få fram undertexterna som färgar gestaltningen. För att behärska rösten och få access till dess fulla potential krävs avspändhet i kroppen. Och ofta behöver man också komma förbi initiala pinsamhetskänslor och rädslor för att göra bort sig.
Det är också att ta sig förbi en genans i sin egen kropp. Så att jag inte omedvetet har saker som jag stänger. Utan det kan vara lite jobbigt att släppa upp för känslor.
Hur kom det sig att du valde att intressera dig för det här med röst?
Ja, egentligen var det faktiskt så att jag var utsatt för ett övergrepp när jag var 16 år. Jag var en otroligt snäll och väluppfostrad flicka. Och sen så hoppade det in en man på en toalett på tåget jag åkte. Och sen slogs vi i en kvart. Och jag förvånades så oerhört över kraften som fanns i mig som jag inte visste om. Och också rösten som fanns. Och sen blev jag lite nyfiken på vad är röst och kraft, och sen började jag spela i rockband och sjöng och skrev texter, men också träffade röstlärare som, för mig handlar röst också om urkraft som alla människor har. Vi använder så lite.
Karin Rudfeldt säger att hon från sin punkbakgrund har med sig ambitionen att få språket och rösterna att lira. Att få till den där speciella energin som gör att publiken inte kan sluta lyssna.
En röst som vibrerar in i en annan människa. Och att vi behöver möta det lite grann så att vi blir lite berörda. Det är väldigt mycket huvud hela tiden ibland tycker jag, i analyser och allt möjligt. Alltså, det är inte fel, men man behöver också något djup eller något annat. Något som vibrerar, berör, får folk att liksom känna någonting. Jag vill känna något som skakar i mig. Och kan man göra det på film, det är ju inte riktigt samma sak. Men vibrationerna alltså som kan vara starka på en scen, de kan man ta ner. Det behöver ju som inte vara full röst. Och det tror jag går igenom även på en filmduk. För det har med det avspända bröstet och den intensiva blicken att göra.
Ibland kanske man vill skapa en karaktär som har en lite egendomlig eller speciell röst. Mm. Om man till exempel vill att ens karaktär, det här är en person som mumlar av någon anledning. Mm. Hur gör man det då med finess?
Med finess? Ja, då får man väl verkligen jobba på det här mellanlandet. Sen är ju inte alltid alla ord viktiga. Vadå då? Förstår du? Det kanske inte är så viktigt vad en människa säger. Då kan den väl mumla på. Men om det är någonting som behöver förstås, då måste det ju ut. Man måste lite grann ta ett ansvar, tycker jag. Man måste ta ett ansvar för publiken. Man kan ju inte stå där och bara njuta av sitt eget mumlande. Det blir lite egotrippat, tycker jag.
1843 publicerade den danska författaren H.C. Andersen en saga som han kallade för Nektergalen. Den handlar om en kinesisk kejsare som föredrar en mekanisk nektergal framför den levande nektergal som bor i en av hans stora trädgårdar. De båda fåglarna sjunger vackrare än någon annan, men tack vare den mekaniska nektergalen kan kejsaren lyssna till den vackra sången när och hur mycket han vill, tills mekaniken går sönder vill säga. Det sägs att sagan var inspirerad av H.C. Andersens olyckliga förälskelse i den svenska operasångerskan Jenny Lind, som på sin tid var en riktig superstjärna och kallades för just nektergalen. Smeknamnet fick Jenny Lind tidigt i sin karriär då hon visades vara skicklig på att drilla likt en nektergal, vilket var en uppskattad förmåga vid tiden. Nektergalen är en mytomspunnen fågel, inte minst tack vare sin sång. De kvittrande drillarna har fascinerat folk i alla tider och satt igång fantasin hos poeter, författare och tonsättare. Nektergalens fjäderskrud och färger är inte särskilt uppseendeväckande, men sången är däremot något utöver det vanliga, inte minst volymmässigt.
Det är ganska bra. Här är det sydnektergal från Belgien som är inspelad där. Dels är den hög och kraftig, så att det är svårt att undgå att lägga märke till den. Men sen är den ju också varierad och ja, men lite melodisk så. Det är rätt härligt.
Didrik van Honaker är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Han har satt igång en inspelning med sången från en sydnektergal.
När det är passande att beskriva någon som sjunger väldigt bra som en nektergal?
Ja, det får man väl ändå säga. Alltså, och speciellt om man vill beskriva en operasångerska som ja, men då är det ju lite kräm i rösten också. Och det har ju verkligen sydnektergalen också.
Men nu lyssnar vi ju på en sydnektergal, men så här låter ju inte riktigt nektergalen i Sverige. Vad beror det på?
Det är för att i Sverige så har vi en annan art. Den här sydnektergalen finns i västra Europa och i Sydeuropa, sen bort över Iran och upp i Centralasien. Men den art av nektergal som vi har här i Sverige, den finns i Sverige och Finland och Baltikum och sen bort i Ryssland. Då. Så att det är två olika arter som man har att göra med.
På vilket sätt skiljer sig sången emellan de här två?
Ja, vi kan ju lyssna på den andra sången också, på våra nektergal. Den har också de här höga, kraftfulla lätena och klangen och variationen. Men den kan inte hålla sig från att lägga in massa skorrande, kräxande läten också. Som gör att man kanske snarare blir galen än tycker att det är en fin näktergal.
Okej, vi försöker hitta en sån då. Låter lite mer som en maskin.
Ja, det är lite mera torra kräxkräxläten i det här som gör ju att det förtar det vackra i de små snuttar med fin sång som den också har.
Så vi i Sverige har fått nöja oss med den mindre skön sjungande varianten.
Ja, det får vi säga här. Den sydnäktergalen låter ju vackrare.
Och det är den som har blivit omskriven för sin skönsång då mer än vår näktergal.
Ja, så är det ju. Att alla berättelser om den skön sjungande näktergalen härrör säkert till sydnäktergalen. Och det blir ibland paradoxalt när man sitter i Sverige och kanske inte ens kan sova för att man har en näktergal utanför fönstret.
Alla redo, alle man på plats.
Tystnad, tagning.
Ljudet går.
Kastafjore första.
Jenny Lind är förstås inte den enda skönsjungande operasångerska som liknats vid en näktergal. Näktergalen från Milano är smeknamnet på den fiktiva operasångerskan Bianca Castafiore, en av karaktärerna i den belgiska serietecknaren Hergés berättelser om den äventyrliga journalisten Tintin.
Ikväll får vi träffa den världsberömda sångerskan Bianca Castafiore från La Scala i Milano. Med rätta har hon fått smeknamnet Näktergalen.
Bianca Castafiore är en äkta operadiva. Inspirationen till henne var bland annat hämtat från Maria Callas. I serieböckerna om Tintins äventyr reser hon världen över tillsammans med sin påkläderska Irma, sin pianist Igor Wagner och inte minst sina dyrbara juveler. Hon är en stjärna som uppträder på La Scala-operan i Milano och intervjuas i tv. Men vissa av Tintins vänner är inte alls förtjusta i Bianca Castafiores operasång, tvärtom.
Kära signora, jag är säker på att alla våra tittare skulle vilja höra er sjunga Juvelaria.
Det gör jag mer än gärna.
Fort, alle man över bord, hon ska sjunga!
Det finns inget samhälle i världen, hur isolerat det än är, där det inte förekommer sång. I alla kulturer i alla tider har människan använt rösten för att kommunicera genom musik. Men vi har inte alltid sjungit på samma sätt. Det är till exempel stor skillnad på hur vi sjunger idag och hur de gamla vikingarna sjöng på sin tid.
Den äldsta beskrivningen som finns av vikingarnas sång, det var en arab som hörde dem på en slavmarknad i Tyskland på 1800-talet. Han skrev att det är fruktansvärt. De låter som var det, hundar som skäller, bara mycket värre, tror jag att han skrev. Och sen sa att det är jävligt jag har hört. Och en skriver att det låter som om man släpper den fullaste vagn ner för en backe.
Eftersom människor idag har samma anatomi som människor under antiken så har jag alltid tänkt att sångrösten låtit ungefär likadan genom historien. Men när man tänker på hur vår kultur och estetiska ideal har förändrats så inser jag att även sången har gått igenom olika epoker.
Ja, jag tror att sång är en av de absolut mest grundläggande sakerna för människor.
Så jag åkte hem till Gunno Klingfors, musiker och doktor i musikvetenskap, för att bena ut det här om sångröstens historia.
Om man skulle hitta noter och låttexter från till exempel 1600-talet och sjunga det idag, ja. Vet vi att vi sjunger de noterna likadant som man gjorde då?
Ja, jag vet att vi inte gör det därför att... Om vi pratar om yrkessång, för det, alltså vad människor sjunger hemma, det går ju inte att veta. Där kanske ingenting har förändrats. Man gick väl och nynna på saker som man gör idag, antar jag. Men kommer till yrkessång, alltså regel 1, sjunger inte som det står i noterna. Och det finns fler skäl till det. En är att det ansågs obegåvat. En riktigt bra sångare skulle kunna göra egen musik, skulle göra om andras musik till egen musik med improvisation om man nu höll på med andras musik. Och man skulle också improvisera texten.
När sångare har skildrats genom konsthistorien ser de ofta ut att ta i från tårna. I flera medeltida verk avbildas sångare med forcerade ansiktsuttryck och framträdande ådror. Och i reliefer från Mesopotamien har sångare framställts med handen mot halsen som om de klämmer på strupen för att tvinga fram ett extra potent ljud.
Sångarna fystränade så hårt så att kvinnor då slutade menstruera, män blev impotenta och så vidare. Därför att man alltså la blyskivor på bröstet. Och läkare var, ni kan inte hålla på och sjunga, det här är livsfarligt. Ni förstör kroppen, ni förstör er. Ja, det gjorde de säkert. Men det var värt det, för vann du en stor tävling så blev du rik, berömd, precis som idag.
Det verkar som att det är ett återkommande tema i historien att sångröster som kan sjunga väldigt högt och starkt har premierats.
Ja, om naturliga skäl, enda sättet att göra sig hörd. Men så kommer världens största sångrevolution genom tiderna, och det är på 1920-talet inför mikrofonen. Då förändras alla förutsättningar, inte bara för sångare, för teater, för talare, politiker. Allting förändras. Innan dess var huvudkravet oftast på yrkessångare att de kunde sjunga riktigt, riktigt starkt. Titta i antikens Grekland, man sjöng för 20, 30, 40 000 personer. Och de som ansågs bäst på att sjunga starkt, det var kastrerade sångare.
Ja, kastrerade män är ett kulturellt fenomen som har förekommit sedan långt innan vår tidsräkning. Det var pojkar som kastrerades innan de kom in i målbrottet och hade därmed en vuxen mans lungvolym med en pojkes alt- eller sopranröst.
Kastradsång är från början ett slavyrke. Det var slavar som kastrerades, deras barn. Man köpte dem eller kidnappade dem, satte dem i stenhård träning. De var kanske färdigutbildade normalt mellan 13 och 15 år. Och då började man uppträda. Och de hade just de här egenskaperna. Alltså antingen användes de sexuellt eller så sjöng de.
Operationen som utfördes på kastratsångare förbjöds i Italien år 1870, som var det sista landet där det tillämpades. Alessandro Moreschi var en av få kvarlevande kastratsångare av den gamla skolan, och hans röst finns bevarad på fonografinspelningar från tidigt 1900-tal.
Han var inte världens bästa sångare, men de här fonografinspelningsteknik som man använde då, den förstör ju rösten. Han sjöng mycket bättre i verkligheten.
Det får vi verkligen hoppas.
Ja. När man tog sång på allvar, då hörde man texten. Man är en kastratsångare, om man ska tro utbildningsscheman som finns, så tränar de mera texter än att sjunga. För det är ju att höra texten som är riktigt svårt om det står 200 meter bort från en sångare som inte har någon mikrofon.
Så de sjöng väldigt högt och artikulerade väldigt mycket förmodligen?
Ja, de som var riktigt bra. Och de som inte gjorde det, de skrattade nog.
Om man skulle sätta sig i en tidsmaskin och lät, ja, men till exempel Zara Larsson sjunga Lush Life för Hildegard von Bingen, vad tror du att hon hade tänkt då?
Hon hade nog försökt elda upp henne som en häxa.
Det finns fler personer som är intresserade av äldre tiders sångmusik, men som väljer att tolka det på ett samtida sätt. Det vi har nu är en modern tappning av den medeltida kompositören Hildegard av Bingens musik, framförd av det svenska bandet Garmarna. Sångaren i Garmarna, Emma Herdelin, är fjärde generationens folkmusiker. Och som folkmusiker har hon ägnat en stor del av sin karriär åt att gräva i det svenska sångarkiven, någonting jag gärna ville veta mer om.
Hallå, det är Emma.
Så jag ringde upp Emma Herdelin för att diskutera just det. Jag är faktiskt lite starstruck av att prata med dig, för jag har lyssnat på Garmarna jättemycket sedan jag var väldigt liten.
Ja, men vad roligt.
År 2001 släppte Garmarna ett album med moderna tolkningar av Hildegard av Bingens kompositioner. Ett album som kombinerar housemusik med noter skrivna på 1100-talet.
För det var ju svårare än att lära sig en folkvisa, för att det var mycket längre låtar som inte upprepar sig någonsin och bara pågår. Så det var väldigt spännande och utmanande.
Garmarna släppte sin första skiva 1993 och har sedan dess vunnit en Grammis, turnerat i och utanför Skandinavien, tävlat i Melodifestivalen och legat på topplistor i både USA och Frankrike. Musikgenren beskrivs ofta som folkrock med nutida experimentella versioner av svenska medeltida ballader och visor.
Man kunde hitta ganska märkliga historier i balladerna som var något helt annat än en kärleksvisa. Det var liksom sagor mer eller mindre, så man kunde både förfasas och skratta åt och tycka att de var helt hemska, men också någon slags humor i att de var så ibland fruktansvärda. Och det tror jag var det som vi fastnade för också när vi började kolla i Sveriges medeltida ballader i de där banden som finns. När jag gör mina moderna tolkningar så använder jag mig av vad vi idag kallar för liksom folkmusikaliska verktyg. Drillar och ornament, att man liksom smyckar ut melodin lite med allt möjligt som man gör med rösten. Och det gör man ju även i populärmusiken, men man använder kanske på ett lite annat sätt. Det låter ju folkligt när jag sjunger som jag gör. Och det låter folkligt om andra folksångerskor också, för att vi använder samma verktyg. Och de verktygen använde man ju förr också, fast det var man kanske inte lika medveten om att det var det man gjorde. Det som känns häftigast, tänker jag, och det tror jag är lika för andra folksångare, när man hittar något som låter riktigt urgammalt. Till exempel inspelningarna från gammal svensk by i Ukraina.
Väl är den man som fruktar Gud.
Gammal svensk by är ett samhälle i Ukraina som grundades på 1700-talet, då svenskar från Daga i Estland, som vid den tiden tillhörde Sverige, tvångsförflyttades dit. Då talade alla i det lilla samhället svenska, och i Svenskt visarkivs databas finns det inspelningar från gammal svensk by gjorda på 1930-talet. Och Emma Hadelin har låtit sig inspireras av inspelningarna i sitt musikskapande.
När man hör en sån inspelning och också hur de sjunger på någon slags gammelsvenska, det tycker jag är bland det häftigaste. När man känner tidens tand, att man får höra en del av som en svunnen fläkt långt borta.
Jag har rökt hela mitt liv. Jag tror att jag föddes med en cigarett i nypan. Så sa skådespelerskan Lena Nyman i en intervju med Cecilia Hagen i början av 1980-talet. Då hade hon precis försökt sluta röka, men bara lyckats göra ett uppehåll på 2 veckor. Att Lena Nyman rökte som en borstbindare, till och med mellan tuggorna som Cecilia Hagen beskriver i sin text, satte förstås spår i hennes röst. Den var djup och hes och mycket älskad av publiken. Lena Nymans karaktäristiska röst var lätt att känna igen.
Som låter de väsentliga behagen skymta så att karn reser påken och vill stiga på. Om vi då säger nej, var ni lugna för att de genast börjar med fredsförhandlingar.
En annan lika hes som älskad röst tillhörde den grekiska filmstjärnan, sångerskan och politikern Melina Mercouri, som på sin tid satte Grekland på en helt ny karta genom sitt passionerade engagemang för både landets kultur och politik, inte minst som Greklands kulturminister, en post hon tilldelades 1981. Men det var som skådespelerska vid teatern som Melina Mercouri slog igenom. Och med filmen Aldrig på en söndag från 1960 blev hon en internationell stjärna. Ledmotivet till filmen med Melina Mercouris raspiga sångröst blev en stor hit. Mm. För Melina Mercouri gjorde på sin tid som många andra greker har gjort och fortfarande gör. Hon rökte en hel del cigaretter. En aktivitet som gjorde avtryck i hennes röst.
Εγώ αντιλαμβάνομαι το εξής, ότι οι καπνιστές έχουν και αυτοί το δικαίωμα να καπνίζουν. Και εσείς που δεν είστε και αυτοί που δεν είναι καπνιστές έχουν το δικαίωμα να μην σπνέουν.
En grekisk kvinna blir intervjuad på gatan av en reporter i samband med att antirökningslagarna trätt i kraft i Aten. Hon argumenterar för att rökning är en mänsklig rättighet, ungefär som att andas. I Sverige var protesterna mot rökförbuden också högljudda till en början. Det är många som tycker om rökning, gillar cigaretter och inte minst att lyssna till rökiga röster. Melina Mercouri är bara en av många populära utpräglade rökröster. I Sverige har vi till exempel den hyllade radioprataren och Sveriges radioprofilen Leif Smokerings Andersson.
Johnny Hodges är solist i en melodi som Duke skrev, väl medveten om att Black is beautiful, långt innan den frasen blev en kliché.
Även skådespelerskan Anita Ekbergs sommarprat från 2005 har blivit en riktig kultklassiker för finsmakare. Och hennes röst är inte direkt orökig.
Idag är en fantastisk dag. 26-27 grader i skuggan.
Det finns en livserfarenhet i rökrösten. Alltså det är nästan en slags uppvisning av en slags dödsförakt. Det är också en uppvisning av att vara en lidelsefull människa. Alltså i den meningen att man har varit slav under en last. Det finns både någonting tragiskt med det, måste man säga, och samtidigt någonting rörande. Och nästan heroiskt också. Jag är en dödsföraktande människa, men jag lever fortfarande.
Jag har åkt X2000 till Göteborg för att träffa poeten och psykoanalytiken Ulf Karl Olof Nilsson. Han som också kallas för Ukon.
Alltså man kan inte vara, tror jag, 23 och ha en rökröst. Det går liksom inte, en cigröst. Men när man blir 50, 60, då tror jag att det börjar liksom sitta där. Alltså det krävs ett långvarigt och idogt användning av cigaretterna.
Du berättade för mig på telefon att du själv brukar ta 2 cigaretter innan du går upp på scen för att just få till en bra röst.
Inte före jag går upp på scen, utan kvällen innan.
Ulf Karl Olofs poetiska essäbok Röstautograferna handlar om den mänskliga rösten. Han berättar bland annat om tonfall, klangfärg, betoning, melodi och prosodi. Han berättar om Maria Callas, Emily Dickinson, John Ashbery, Charles Bernstein, Lacan och Freud. Han har samlat många röster om rösten. Är det du som har myntat det här, röstautograf?
Ja, det är jag som har myntat det, ja.
Och hur kom du på det?
Den tanken ligger ju precis där och väntar, nämligen i liksom att rösten är det eller sägs vara det personligaste av uttryck.
Man brukar säga, vad är det man säger om ögonen, att de är själens spegel, och ja. Alltså, rösten är liksom själens högtalare, kan man säga så.
Ja, vad fint. Ja, får man önska musik i det här programmet?
Ja.
Isabel, hennes bästa låt tycker jag, det är den här hon gör med Vangelis som heter Athena, som är en hyllningslåt till Aten. Otroligt fin låt.
Hör man det röka här eller? Ja, lite.
Ja, så små. Det kanske inte är hennes mest rökiga låt. Oh, det är det, men du hör det.
Anledningen till att Ulf Karl Olof tar 2 cigaretter innan en poesiuppläsning är för att han tycker att det påverkar rösten. Han får koll på den.
Och här vill jag understryka att jag inte är rökare.
Det är svårt att veta om Melina Mercouri också ville uppnå en effekt på sin röst genom cigaretterna. Men vad vi kan veta är att det hörs på hennes röstautograf att cigaretterna har påverkat.
med Lina Mercouri. Å ena sidan har ju en klassisk sig-röst. Alltså
är
man.
Vad är en klassisk sig-röst?
Ja, men som liksom storrökare, de får ju någonting gemensamt. Och samtidigt som hon ju är ju mer än det. Alltså det här är ju, hon är ju en sångerska. Hon kan använda också detta till någonting annat än ett kraxande. Alltså en slags sublimerad sig-röst kan man säga.
Dyker man djupare i associationerna runt cigrösten, som till exempel en psykoanalytiker gärna gör, så är cigaretten förr eller senare en symbol som för tankarna till njutning. Något som storrökaren Freud visste en hel del om.
Ja, men om vi ska tänka freudianskt, och du talar ju trots allt med en psykoanalytiker här, det är dödsdriften, Thanatos, och inte livsdriften, Eros, som är kopplad till lustprincipen. Det vill säga njutningen, eller det vi kan kalla njutning, är i princip alltid kopplad till någonting malignt eller någonting destruktivt. Liksom alkohol, tobak, gift, det vet alla, hård träning, sliter för mycket på kroppen. Varenda typ av njutning skulle jag säga finns det ett visst mått av just dödsförakt.
Did you ever regret speaking out?
Oh, no. Never in my life.
Melina Mercouri intervjuas om sina politiska gärningar. Då och då rasslar det till i Mercouris armband.
Freedom, justice, are those things you work for?
Cigaretten åker upp mot munnen. Hon tar ett blås.
Någonting som är viktigt också med rökningen och rösten, det är ju att det har med pausen att göra. Både på den enskilda cigarettens nivå, utan också på det enskilda blossets nivå. Det är ju också, alltså på sätt och vis en konst som har gått förlorad i denna värld av podcast när alla bara pladdrar. Alltså att folk inte kan ta konstpauser längre. Och där, det var ju en slags maskin eller en metod eller en attiral, ett attribut som då hjälpte oss att göra pauser i vårt eget tal. Så det tänker jag också är en konst som håller på att gå förlorad.
Idag är det ingen som röker i tv-intervjuer längre. Och det är länge sedan som en riktigt rökig röst hyllades i offentligheten. Runt om i världen, inklusive ciglandet Grekland, har det blivit rökförbud. Först inne och sen ute. Och även om åtgärderna förstås räddar många liv, så kan det också parallellt vara så att cigrösten är utrotningshotad. Och det i en tid då rösten, med hjälp av ljudböckernas och poddarnas framfart, håller på att ta över.
Ja, men ibland brukar man ju säga att bilden håller på att ta över. Men jag tänker mig att det gällde för 15 år sedan. Nu är rösten på frammarsch.
Rösten, eller själens högtalare, får alltså större och större utrymme i offentligheten. Vad kommer att hända med vårt behov av den dödsföraktande cigrösten? Och vilka röstautografer är det som är populära redan idag? 2019 mätte ljudbokstjänsterna antalet timmar som lyssnare tillbringat med olika inläsare under året. Undersökningen visade att det var en specifik röst som stack ut i popularitet. Den rösten tillhör skådespelerskan Katarina Evelöv. Och det är förstås många faktorer som spelar in i tillblivelsen av vår populäraste ljudboksröst. Såsom satsmelodi, frasering och förstås inlevelse. Men finns det inte också en reminiscens av någonting annat i skådespelerskan Katarina Evelöfs röst? Jag spelar upp ett klipp för Ulf Karl Olof.
Utstötta små humanden. Mona blev allt nervösare. Vad var det som tog så lång tid?
Ja, ah, men shit.
Och svettig och kissnödig.
Ja.
Hon ursäktade sig och gick på toaletten. Där inne ringde hennes telefon.
Tvivels utan, skulle jag säga.
Det är rökrösten.
Jo, det finns en rökröstkvalitet där.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som har gjort programmet är Viola Nilsson, Tove Lindell, Michael Hallström, Samantha Ekman och jag som heter Erik Sjölin. Tekniker är Astrid Anka-Krona och Stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka igen nästa vecka och glöm inte att ni kan följa oss på Instagram, Stil i P1.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.